till avsnitt 7 av Ryggen fri.
Ja, efter mycket om och men så försöker vi på nytt med avsnitt 7. Vi spelade in ett avsnitt för några veckor sedan, men det visade sig att det inte riktigt höll måttet, eller vad man ska säga.
Precis, det här med att vara ledig hela sommaren visade sig ha gått ganska hårt åt våra...
Ja, det gjorde mig, i alla fall mig, väldigt mosig i hjärnan. Och sen visade det sig också att min gamla dator har... Den sjunger på sista versen. Så att vi får se när det här avsnittet kommer ut. Idag är det söndagen den 8 september kanske.
Ja, ungefär.
Och jag ska försöka komma förbi Elgiganten eller något som tyvärr inte är våra sponsorer. Men
vi är öppna för förslag.
Ja, Elgiganten, hör av er. Vi har några lyssnare som gillar elektronik, tror jag. Nej, men så att om jag får tag på en ny dator och sådär så ska vi kunna klippa det här och få ut det. Ja, ni märker ju när vi fått ut det, men
precis.
Snart förhoppningsvis.
Men vad som har hänt sen det avsnittet spelades in och sen slängdes är ju att skolan har börjat.
Ja.
Och vi har kommit igång på riktigt, mer eller mindre på riktigt i alla fall.
Ja.
Med lektioner och sådär.
Hur lång tid har det gått egentligen?
Ja, jag började i alla fall jobba den 14.
Ja, jag började i samma vecka. Och sen så började eleverna den 20, 21.
Precis, och sen så blev det riktiga lektioner nästan en vecka senare. Så att egentligen så har vi inte hållit på så länge. Det bara känns.
Ja, det har gått typ 2 veckor med riktiga lektioner. Och det känns som att man är verkligen tillbaka i lunken på något sätt.
Precis, det går ganska snabbt när man väl börjar. Men vi pratade lite om det innan här också, hur mysigt det faktiskt är i början av höstterminen. Man får träffa elever som från förra året och får en chans att på något sätt börja om. Man får träffa nya elever. Och den här härliga känslan av att höstterminen börjar och att man ska köpa nya pennor och träffa sina kompisar från förra året. Den smittar lite av sig på lärarna också.
Ja. Jag har ju fått en helt underbar klass i sexan i spanska som är så här, man går in och sen går man ut 40 minuter senare med liksom jättehöjd, förhöjd energinivå för att de är så jävla positiva. De har liksom pratat med lärarna som har den klassen, liksom, eller de delar av den klassen, och då sa att de har liksom sett fram emot det här med att börja läsa språk i typ 1,5 år liksom. Sen de förstod att det här är någonting som kommer hända, så har de varit väldigt sugna på det. Och det är en sån extrem kontrast mot vissa andra elever som läser språk som liksom har tröttnat och tycker att det är det värsta som finns. Så man kan liksom, man kan verkligen ta på skillnaden. Så att mitt mål är ju nu att bara liksom försöka hålla så många elever som möjligt så positiva som möjligt inför ämnet. Det känns alltså som en bättre chans nu när, för tidigare har de eleverna som jag har i 8 till exempel har ju bytt lärare typ 4 gånger. Och jag fick det för ett halvår sedan och har tyvärr inte lyckats liksom vända trenden som är ganska negativ. Men nu så hoppas jag att jag liksom ska kunna hålla de här sexorna glada och nöjda fram till 9.
Det känns ändå som det viktigaste med om undervisningen ska bli bra och om det ska vara roligt att gå till jobbet, om eleverna har en positiv inställning. En klass med en negativ inställning, det blir ju liksom aldrig bra vad man än gör.
Nej.
Och det är väldigt svårt att vända, som du säger, den utvecklingen. Man kan ju vända så att det börjar gå bra för dem och de lär sig. Men när det har satt sig en dålig stämning, en negativ stämning i gruppen, att de tar... Jag har en klass som... De började gymnasiet när J11 var nytt, alltså... för 2 år sedan. Och det var ju väldigt rörigt i början. Liksom. Vi gjorde vårt bästa från skolans sida för att det inte skulle vara så rörigt. Men det var det. Det var oklart och mycket som inte blev särskilt bra. Och vi hade inte råd att köpa in nya böcker till dem och sådär. Och nu är det ju bättre. Nu är det inte rörigt. Nu vet vi vad vi ska göra och hur vi ska betygsätta och hur kurserna ska fungera och så. Så de har ju, nu har ju de samma förutsättningar som de andra årskurserna. Men det har satt sig hos dem att de är illa behandlade, att de är kommit i kläm. Så fort det är någonting, en inställd lektion eller någonting som information som inte har gått fram, då hamnar de direkt i. Men det är alltid så här, det är alltid så dåligt. Och
jag känner igen det jätteväl från mina nior som känner att de är, alltså de är ju lite av ett gäng rättshaverister.
Mm.
Som känner att de är så himla förfördelade. Det största problemet då är att de inte fick byta. Vi har så kallade hemvisten på skolan. Alltså man har en del av skolan som man är på mestadels. Där man har sina lektioner, alla teoretiska lektioner. Och där finns en, liksom ett rast. Ja, men de hade sina skåp och man kan hänga där. Och de fick inte byta till det större hemvistet då. När de började nian, vilket alla andra nior har fått göra. Och de här har ju gått i skolan, många av dem, sedan ettan. Så det här blev ju en stor grej för dem. Och då började liksom rulla upp alla orättvisor som de känner. Och det kan ju vara allting från att så här, killarna tycker att det är orättvist att tjejerna får längre tid på sig när de ska springa Cooper-testet typ.
Mm.
Eftersom det är olika fysiska förutsättningar. Men det kan inte de riktigt acceptera. Till att nu när vi var ute och paddlade kanot så fick inte de någon övernattning, vilket någon hade fått för 2 år sedan. Och sen så började det liksom bli helt absurt när de tar upp att de inte hade någon prao i femman. Och även att de har drabbats av LGR, eller heter det LGR 11? LGR 11.
Mm.
Att de kommer få mycket lägre betyg. Och då är jag så här, men det är ju alla nior i hela Sverige. Oh, nej, det är mot oss. Det är mot oss.
Mm.
Men faktum är ju att niorna drabbas ju inte på samma sätt av det här bytet i läroplanen. Eller byte av betygssystemet. För gymnasieeleverna kan det bli ett problem att det blir liksom betygsdeflation.
Ja,
att de precis. Kommer få svårare att komma in på högskolan. Medan våra nior, de kommer ju bara jämföra sig mot samma generation. Så att det är ju över hela Sverige som alla får lägre betyg.
Mm.
Så då är det ju lättare att komma in på gymnasiet. Plus att de är en pytteliten generation. Så att alla gymnasieskolor kommer ju slita och dra i dem.
Precis.
Har ni någon problem med det nu med elevunderlag och så?
Ja, oh, herregud. Jättestora problem. Det är det enda våra möten handlar om nu. Hur ska vi få in tillräckligt många elever? Hur ska vi locka till många elever? Hur, när elever slutar så handlar det inte om att aha, okej, vad tråkigt, den eleven ska man ha, sådan helvete, nu försvinner så här mycket pengar.
Ja.
Och skolor läggs ju ner. Vi är på skolan en klass mindre än förra året. Det märks ju jättemycket i ekonomin naturligtvis. Men det finns ju inte så många elever, eller det finns ju inte så många barn den årskullen. Det är inte så mycket man kan göra åt den saken.
Nej.
Ja, det är ändå klart oss väldigt bra om man jämför med andra skolor.
Ja.
Men det är en väldig, det är en sån undantagstillståndskänsla. Att man räknar ner när det börjar vända. Och ekonomiansvarig sa på ett möte, men nästa år då är det 11 stycken fler potentiella elever i den här årsgruppen än året innan. Och det var liksom sågs som någonting positivt. 11 stycken. Jag tror att de pratade om hela Stockholm.
Vadå, de pratade om en stegring med 0,01% eller något sånt där i antalet elever?
Ja, typ. Men lite handlar det väl också om att ja, men nu vänder det.
Ja.
Men det är ett par år kvar innan det kommer att märkas. Och det är ett par år då det är hopplöst. Blir man av med sitt jobb så är det väldigt svårt att få ett nytt jobb. Vi har haft lärare som har blivit övertaliga nu.
Ja.
I och med det här. Och ja, det är väldigt...
Ja. Men det är märkligt alltså hur kortsiktigt alla skolor har tänkt. Alltså alla de här skolorna som har poppat upp liksom.
Ja.
När det har varit liksom babyboom-generationerna.
Ja.
Och så liksom, det känns som att om man startar en skola så måste man ju ha en liksom 30-årsplan. Men det har inte funnits någon, det verkar inte funnits någon tanke bakom alla skolor som har öppnat. Utan det är bara så här, nu passar det att öppna skola.
På samma sätt som det inte längre finns någon tanke bakom alla skolor som stänger. Alltså gymnasieskolor i Stockholm som stänger. Att, ja, vad gör vi då om 5 år? Eller 5-10 år? Det är ju väldigt lätt att få tillgång till de här befolkningsprognoserna.
Ja. Det är ju bara att gå in på scb.se.
Precis. Så att vi vet ju när det kommer att vända. Vi vet ju hur många gymnasieplatser som kommer att behövas. Och jag förstår att det kostar väldigt mycket att låta gymnasier skolor gå på sparlåga, men,
jo, men det,
någon slags plan för ja, vad som händer
nu, sen. Nu vill inte jag låta som en gammal socialist, men det kanske...
Men du är ju det.
Ja, jag är ju det. Det hade ju kunnat vara bra att bara helt enkelt ha ett kommunalt eller ett liksom statligt skolsystem utan friskolor där man reglerar antalet elever eller antalet skolor efter elever och sådär.
Ja, jag kan tycka att friskolor är inte så, om man får tillstånd att öppna en skola, en friskola bör hänga på om det finns en tillgång på elever som
ja.
Gör det rimligt. För att annars, nu när skolor läggs ner, när kommunala gymnasieskolor läggs ner så då får man ju gå färdigt sin utbildning oftast. Mm. Men friskolor som läggs ner från ena dagen till det andra så...
Men det håller på, det har väl på att ändras nu i alla fall med någon slags garanti.
Men jag hoppas det, men får se vad som händer. Men det känns ju kanske som ett ämne för ett annan podd.
Ja, vi kan utveckla det vid andra tillfälle. Mm. Nu pratade vi egentligen, det står mys i mitt papper här, att vi skulle prata om... Det mysiga med att skolan har börjat.
Vi nämnde det gjorde vi. Jag tog upp pennor.
Men jag vet inte, vad är det med pennor och som du pratar om?
Nya pennor.
Nya, vadå nya pennor?
Man köper ett nytt pennskrin och så är det nya pennor som man inte
har tagit. Är det eleverna på. Som gör det här? Eller är det du som gör det här?
Ja, vi kan säga att det är eleverna som gör det här. Jag minns det här från när jag var liten i alla fall. Och så suddgummi som luktar. Nu går jag ner till vaktmästaren och hämtar.
Ja, men vi förstör ju hela det där med att liksom, vi köper in... en miljard pennor och sen så får eleverna ta för sig typ.
Mm.
Så att det är, vi har liksom tagit bort all romantik i det där.
Ja, man kan alltid köpa ett nytt pennskrin kanske.
Ja, det är inte många som har pennskrin ändå. Fast några har det, de duktiga eleverna. Det hänger ofta ihop. Jag tror att man skulle kunna forska på det där med i alla fall alltså på högstadienivå hur innehavande av pennskrin hänger ihop, ofta ihop med en bra betyg.
När jag började sjuan så sa min svensklärare att det, man kan se vilka som kommer att klara högstadiet bra beroende på vilka som har en almanacka eller inte. Om man då skriver upp prov och sånt där och därmed kan ha framförhållning.
Okay. I så fall så borde inte jag ha klarat av varken högstadiet, gymnasiet eller högskolan.
Du har kanske en, jag vet inte, intern almanacka i
det. Nej, jag har ofta liksom haft sådär att jag hänger på, jag har ett antal kompisar och sen så frågar jag på morgonen, vad var det idag?
Mm. Så kan jag säga att så fungerar jag fortfarande på jobbet. Knepet är att ha duktigare kompisar än vad man själv är som håller ordning på saker.
Ja, det är väldigt viktigt.
Men då kan jag också säga att jag hade faktiskt en almanacka i högstadiet. Men,
men vi tar en liten paus där och så går vi vidare med lite omysiga ämnen. Eller ja, de kan för aldrig vara lika mysiga då. Men vi tar ett litet musikaliskt break och sen så återkommer vi med ämnet läxor.
Precis, så tänker jag en snygg övergång från vad min högstadiesvensklärare sa om att de som klarar högstadiet är de som har en almanacka. Det var ju såklart för man skulle skriva upp läxor.
Hade det inte blivit snyggare övergång om du inte hade sagt att det var en snygg övergång?
Jag vet inte. Jag tänkte att det blev lite meta, eller?
Ah, okay, ja.
Mm. Men i alla fall, läxor. Vad är syftet med dem, Björn?
Tack för att du sätter mig på den. Nej, men jag kom att tänka på det här för jag läste en, eller kom att tänka på. Jag läste en artikel som någon hade lagt upp på Facebook om just läxor. Att, alltså det kom ju då och då den här debatten om den läxfria skolan. Det finns väl skolor som är läxfria.
Mm.
Och liksom hur skevt, alltså det kan bli väldigt skevt med läxor att vissa har två föräldrar som har pluggat 5 år på högskolan och vissa har föräldrar som är ute och krökar typ. Om man ska hårdra det. Då blir det ju väldigt olika hur mycket hjälp man har med läxorna, hur mycket hjälp man får i hemmet liksom. Och ännu mer nu med all den här väldigt märkliga läxhjälpsrut som är en slags ytterligare vattendelare, att har man mycket pengar så får man ännu bättre läxhjälp. Och föräldrarna ska inte behöva bry sina små huvuden med att hjälpa sina barn. Utan det kan man hyra in någon som fixar.
Precis, förutsatt då såklart att man har råd att göra det.
Ja, precis.
Och jag jobbar ju på gymnasiet och där är det ju lite... Jag kan ju tycka att läxor fyller en funktion.
Mm.
Att man lär sig ta ansvar och man lär sig fortsätta arbetet hemma. Och...
Alltså det är också... Jag har ju ett... Alltså, i och med att jag har ett språkämne, gud vad vi gäspar dem på, men det är faktiskt sant. Men i och med att jag är spansklärare och det är svårt att liksom traggla in ett, alltså för det är ju mycket att traggla ett språk liksom.
Ja.
Man måste nästan ha glosläxor för att liksom få in det, tror jag.
Ja,
jag tror att det är svårt att bara liksom sitta 2-3 gånger i veckan på lektionerna, utan jag tror att man behöver det här att liksom bara dunka in grejer.
Ja, precis. Och jag kommer ihåg, jag fick ju hjälp av mina föräldrar med läxorna. Och just glosor, där behöver man ju hjälp. Att där hjälper... visst, man kan sitta och skriva och sådär. Det gjorde jag också. Men att ha någon som förhör en, till exempel. Visserligen behöver man inte så kvalificerad hjälp.
Nej.
Men det underlättar ju att ha någon som kan hjälpa en. Jag har ju svenska och historia. Och historia så... Ja, det är ju uppluckat i proven såklart. Men också läsa kapitlet som, om jag ska prata om franska revolutionen nästa lektion, vilket jag ska göra. Så läsa igenom kapitlet innan och läsa igenom kapitlet efter. Det är ju inte någonting som man nödvändigtvis behöver så mycket hjälp med.
Nej.
Men samtidigt så, det bekymrar mig ändå väldigt mycket det här. Att vissa får hjälp hemma och vissa inte får det.
Ja, och det blir ju som tydligast när man har... inlämningsuppgifter.
Ja.
Att vissa har en förälder som kan hjälpa till att söka fakta, kan hjälpa till att korrekturläsa, om man hjälper till med språket överhuvudtaget och liksom, ja men nu, alltså har man någon som kan ge en respons på,
ja,
på en text, så tjänar man ju någonting otroligt på det.
Verkligen. Jag har slutat med den sortens läxor. Inte i första hand, måste jag erkänna, för att det blir orättvist att vissa får mer hjälp, för att vissa får mindre hjälp, utan för att det är orättvist att vissa får för mycket hjälp. Att det,
ja.
Många föräldrar hjälper ju för mycket med läxan och förstår inte riktigt vad gränsen går mellan
att
ge lite respons och att faktiskt skriva om uppgifterna.
Ja,
in. Och försöker istället göra så med den sortens uppgifter att de då avsätta lektionstid de får arbeta med.
Jo, så gör jag också, men samtidigt så jag vet med mig, och det vet jag med mig från min egen skoltid också, att vissa elever fungerar oerhört mycket bättre och jobbar med sådana grejer i en hemmiljö.
Ja.
Jag skrev nästan aldrig någonting i skolan, hur mycket tid vi än fick, så tog jag hem det och skrev det hemma. Och så, ja, då fick jag såklart hjälp från mina föräldrar, men de hade väl någon slags gräns för liksom, de hade någon sån här rättvisepatos att det är ändå jag som skulle göra det själv liksom.
Ja, precis. Men jag har slutat låta elever, jag kan inte betygsätta saker elever skriver hemma.
Nej.
Jag har känt mer och mer att jag vet inte vem som har skrivit det. Och de kan ju sitta på lektionen och ladda ner saker från internet, men då är det lättare att hitta.
Ja, alltså om någon laddar ner något från internet så är det ofta ganska lätt att spotta det. Men om någon förälder har varit inne och liksom pillat lite i en text, så är det desto svårare.
Precis, och sen så kan jag känna att våra ämnen kanske inte är de som det mest handlar om. Jag tror inte att det är den spanska möjligtvis, men att det, att det annars är svenska och historia som man hyr läxhjälp för, utan att det ofta är matte och fysik och de ämnena. Och jag kan ju säga att om inte jag hade haft min pappa som hjälpte mig att förstå matten, jag är jättedålig på matte, då hade jag inte haft betyg.
Nej.
I matte.
Då hade ditt liv sett helt annorlunda.
Då hade jag inte suttit här idag. Men på min skola, jag har tjatat från när jag började faktiskt att vi borde ha läxhjälp. Men en timme varje eftermiddag i skolbiblioteket. Och det har funnits en sorts läxhjälp lite i perioder. Det har varit elever i trean som har hjälpt elever i andra. Det är ju jättefint att de lägger sin tid på det.
Så där ska man inte göra, för jag ändå kommer få klippa bort.
Men det räcker inte riktigt. Och nu ska jag ha stödundervisning i svenska under det här året. En timme i veckan för ettorna och en timme i veckan för två och treor. Och då är det också sagt att då ska det gälla även historia, eftersom jag undervisar historia för två och treor, eftersom det är de som läser historia. Och dels tycker jag att det känns roligt att få göra det också på de här timmarna, men också viktigt, för att det är ändå komplicerade orsakssammanhang och sånt som gör, kan vara besvärligt att förstå själv om man inte förstod på lektionen och så. Men jag tror att det är framförallt det, som sagt, matte och naturvetenskapliga ämnen som det här gäller.
Ja, vi har ju någonting som heter läxhjälp på elevens val, som skulle kunna vara väldigt bra. Hög lärartäthet och det är 80 minuter i veckan på onsdag eftermiddag. Eftermiddagar heter det kanske. Men tyvärr så har det blivit någon slags default att alla väljer det nästan. Mm. Alltså i nian i alla fall. Så är det så många som väljer det, så att det blir för många elever. Och elever som inte har behov av det, men som väljer det för att de inte orkar göra någonting annat.
Ja.
Så de sitter bara av tiden. Och så får man gå runt som lärare. Istället för att gå runt och hjälpa folk med läxorna, så går man runt som någon slags polis.
Mm.
Sen när Röda Korset har på huvudbiblioteket i kommunen där jag jobbar, så har de också läxhjälp en gång i veckan typ mellan så här 7:30 på måndagar. Jag har svårt att se att det är några elever som skulle ta sig dit. Och liksom, alltså för de som behöver det, det blir ett för stort steg. Och liksom...
Men det tänker jag, det kan man kräva av gymnasieelever som behöver hjälp, kanske att de ska ta sig dit. Men jag tycker att det ska finnas på skolan. Och det ska vara på skoltid. Det kan finnas efter skoltid också. Men det ska vara på skolan och det ska vara i anslutning till skoltiden. Och på vår skola hade vi diskussioner om att elever som inte riskerade IG eller F gick på de här stödtimmarna. Och att en del tyckte att det var fel. Och det kan jag också känna lite väldigt problematiskt. För att de ämnen där jag inte riskerade IG när jag gick i skolan, alltså annat än matte, så fick jag också hjälpa mina föräldrar, och vilket hjälpte mig till att...
Ja, men precis, det var ju skillnaden mellan VG och MVG ofta, liksom,
att ja, man, precis, man fick den hjälpen. Och den chansen måste ju även de elever som inte har möjlighet att få hjälp hemma få.
Ja.
Att läxhjälp inte bara ska vara för att höja från underkänt till godkänt, utan att det måste vara för att nå så långt man kan. Men det kostar ju väldigt mycket pengar, såklart, och då nöjs vi skolan med på något sätt att få upp från underkänt till godkänt. Men ja, det räcker inte.
Nej.
Så,
man avskaffa läxorna då?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att läxor fyller en funktion, men att man måste ha läxhjälp på schemat. Att ha tid att jobba med de här läxorna på schemat. För en del saker går inte att göra på lektionen, och man måste lära sig att ta ansvar för och att studera själv, för det krävs sen, även om man skulle inte ha läxor i gymnasiet till exempel, så kommer man hinner inte med allting på lektionerna, man kanske jobbar långsammare utan att för den delen saken skulle vara sämre på ämnet, och så måste man jobba hemma, då behöver man lära sig den strukturen, och sen kommer man till universitetet förhoppningsvis, och ja, där krävs det ju att man jobbar väldigt mycket självständigt, och då om man inte har lärt sig det innan, så blir det betydligt svårare.
Ja, det blir omöjligt faktiskt.
Så göra om själva konceptet läxor.
Ja.
Men att det inte ska vara man jobbar. Och sen så kan jag också tycka att elever är i skolan väldigt stor del av sin tid. Och ja, alltså, behöver vara lediga.
Ja, herregud, jag blev chockad när jag läste vårt schema nu när vi började terminen. Inte för att jag har mycket lektioner liksom, men det är ingenting mot vad eleverna har. Alltså jag kanske har snitt 4 lektioner om dagen. 4-5. Men eleverna har ju liksom vissa dagar när de har 7-8 lektioner. Ja. Det är bara så här, lektion, 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 lunch, lektion, 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 lektion.
Och sen ska de komma hem och göra läxor.
Ja.
Det kan jag tycka, det blir också problematiskt. Elever behöver också vila upp sig, och de har annat i sitt liv.
Precis.
Och man kan inte monopolisera hela dygnet. Och för en del elever blir det ju faktiskt så. En del sliter ju med läxor.
Ja, men framför, alltså det blir det ju, det är ju ett problem åt andra hållet också. Alltså de, de ambitiösa eleverna som ligger där och kränger mellan C och A liksom, som bränner ut sig själva på plugga och plugga och plugga och plugga liksom.
Precis. Det tror jag är ett ämne vi får ta upp ordentligt, ett avsnitt. Elever, stressade elever.
Ja, oh, herregud.
Sen hade jag, vi har skrivit en liten lista innan programmet vad vi ville prata om, och jag ville prata om skoltrötthet.
Mm, där har vi en bra övergång.
Ja, igen.
Ja.
Alltså mina övergångar med guld idag.
Ja.
Bra, on fire.
Det är som att du jobbade på radio.
Ja, precis så.
Skulle man kunna kalla det för en P3-övergång?
Ja, jag är inte framme med P1-övergången, men en P3-övergång, det är absolut. Men i alla fall, skoltrötthet är ju någonting som på något sätt behandlas nästan som en diagnos. Ja, men han är skoltrött. Jaha, okej. Men varför då? Det finns ju...
Just då behandlas det väl inte som en diagnos?
Nej, men det är inte man kommer aldrig till varför då.
Nej.
Utan det är slutet på diskussionen. Ah, varför går du inte bra i skolan? Jag är skoltrött. Eller han är skoltrött. Så, jaha, okej.
Okay.
Hem. Precis. Som att det inte går att göra någonting åt det. Eller som att det inte finns en massa olika orsaker. Och det är något som kommer upp. Vi pratade ju lite tidigare om det här med att skolan har få elever och därmed lite pengar. Och jag kan tycka att därför kan det bli en konflikt mellan skolledning och lärare ibland. Där vi inser att den här eleven går på fel skola, han går på fel program hem. Och ska egentligen gå på ett estetgymnasium någonstans, och så hjälper vi eleven dit. Att då blir inte skolledningen så nöjd med oss, eftersom då förlorar vi pengar. Men om eleven skulle gå kvar på fel program i 3 år.
Mm.
Har vi ju definitivt svikit eleven. Och att, jag tror att skoltrötthet ganska ofta kan handla om det. Att man är på fel plats när det är gymnasiet. Och att man har valt fel program. Att man är understimulerad.
Mm.
Är väldigt ofta, om man rotar lite i det, vad som kommer fram. Att det handlar om, eller att det handlar om någonting helt annat. Om man har jobbat hemma, om man mår dåligt av någon anledning, klart man inte orkar med skolan då. Ja,
så egentligen så är det liksom 50 olika anledningar som faller in under skoltrötthet.
Det är ett symptom. Fast
precis.
Snarare. Och så som ett tips som jag har lärt mig efter några år som lärare nu, att om eleven eller om dina barn eller era elever är skoltrötta eller uttråkade, eller om börja med att ta med hem till en optiker. Väldigt många, om man inte orkar med att läsa, om man har ont i huvudet och är trött, så kan det verkligen ganska ofta bero på att man behöver glasögon. Men det var i alla fall min åsikt om skoltrötthet. Hade du något att tillägga där?
Nej.
Jag tycker mest att det är ansvarslöst av föräldrar och skolor.
Ja. Men det är en enkel förklaring som egentligen inte är en förklaring.
Nej, och som lägger hela ansvaret på något sätt.
Eleven.
På eleven, eller egentligen någonstans där ingen, där det inte är någons ansvar.
Ja.
Där
det bara det är någon slags magisk... skoltrött.
Som det vore ett virus som någon bara drabbats av. Men egentligen så är det där man ska börja rota hela problemet där.
Vi tar en liten paus och så återkommer vi med något annat ämne. Hunger and silence from you is a giveaway. Squalor and smoke's not your style. I don't like this place, we better go.
Then I compare notes with your older sister. I am a lazy cat, she is as pure as a cold driven snow.
Jag tänkte avsluta det här avsnittet så småningom, eller strax. Men vi kan väl berätta lite roligt som har hänt.
Ja, till exempel Björn, du ramlade ur en kanot.
Ja.
Är det något du känner att du vill dela med dig av?
Ja, men absolut. Det var ganska roligt för att vi var ute och, du berättade kanske att vi var ute och paddlade kanadensare med hela klassen. Vi var 5 vuxna och 45 barn.
Istället för att ha någon form av nollning så där när skolan börjar, så
jag vet inte om de hade någon kanske nollning. Jag tror att den här gruppen skulle må bra av att ha en nollning, för de är så himla grupperade och osammansvetsade. Så de skulle nog behöva kröka lite tillsammans. Mm. Det där sa inte jag.
Nej, du gjorde ju faktiskt inte det.
Nej, det är ju bara lätt så. Men
man har ju ofta det i början av läsåret. Någon sådär sammansvetsande övning. Att man,
ja.
Man åker på en utflykt till exempel.
Ja.
På Attacke, och mina klasser åkte till en djurpark. Några andra åkte och också och paddlade kajak eller
drog. Jag minns, apropå djurpark, så var jag på, om det var Parken Zoo, när jag var typ, ja, men som en avslutningsgrej i sexan.
Mm.
Och då ramlade jag i vattnet också.
Det är en gammal fin tradition.
Ja, men verkligen. Nej, men det var ju roligt, för att jag hade ju sagt liksom till alla innan att ja, men vad fan, alltså det är lugnt, det är kanadensare, det är typ omöjligt att välta om man inte försöker.
Var det nu alltså?
Ja.
Som du har sagt så, till eleverna.
Exakt.
Ja.
Och det som hände var ju då att jag och min arbetskamrat, en kvinna i 50-årsåldern, vi blev utmanade på race av några elever.
Mm.
Och jag måste säga att det gick ganska bra, vi ledde ju liksom.
Ja.
Men sen så tog vi lite för mycket, tror jag, och någon av oss satte sig lite för långt till höger eller vänster i kanoten, så att vi fick liksom
slagsida.
Ja, men vi fick den började så där. Den kom i självsvängning typ.
Mm.
Och helt plötsligt så nu visar jag med händerna, men helt plötsligt så låg kanoten parallellt med vattnet, fast med liksom fel del parallellt med vattnet. Och sen så var vi upp och ner. Och ja, hon hade ju varit så där redig och smart och lagt sin mobil i en plastpåse.
Mm.
Det hade ju inte jag varit. Så att, måden vila i frid.
Mm.
Men så att jag passade på att byta upp mig i telefonväg. Lyckligtvis hade mitt abonnemang gått ut. Men mina elever må ha tappat lite i respekt. Men jag tror att det förgyllde deras dag väldigt mycket.
Ja.
De blev väldigt glada och nöjda allihopa i alla fall.
Man måste så att säga bjuda på sig själv.
Ja, precis. Det tycker jag verkligen att jag gjorde där.
Mm. Bra jobbat.
Ja, sen var det en väldigt tur att det var en så jävla varm och härlig dag. Annars så hade jag, för det var ändå, det här skedde precis när vi hade vänt. Så att det var, vi hade 2 timmars kanotpaddlande framför oss när det här hände.
Och så det hade kunnat bli riktigt, riktigt vidrigt.
Ja, om det inte hade varit varmt. Nu var det lugnt, nu torkade man liksom.
Mm.
Men det om det. Jag tänkte i och för sig på en annan grej. Nu här blir det en extremt dålig segue. För att jag tänkte på det när vi pratade om skoltrötthet. Och vi försökte få in hen-pronominat.
Mm.
Och mina spanska elever i sexan, som jag gillar så mycket.
Mm.
De frågade mig när vi började prata om han och hon.
Mm.
Men finns det inget hen? Var är hen? Så att det börjar sätta sig det där.
Ja, verkligen.
Jag tror att det används ganska mycket av lärare. Jag använder det ganska mycket, för det är så himla bekvämt.
Men det är så praktiskt. Och när jag började jobba som lärare 2009 så gjorde jag en gruppuppgift. Eller en så här grupparbete om språksociologi. Där en av ämnena man kunde välja var hen. Och är det en bra idé? Ska man införa ytterligare ett pronomen och sådär? Och eleverna tyckte att det var lite så svårt att hitta information, och de var inte bekanta med det och sådär. Sen så bara att nu är ju den uppgiften helt överflödig, för det är ju redan infört.
Ja.
Och mina elever använder också hen helt oproblematiskt. De använder ju när man inte vet, eller när man inte vill säga om det är en han eller hon. Man väl inte vill förstöra en tjusig mening genom att säga han eller hon hela tiden. Diskussionen i media har ju handlat om att det verkar finnas människor som tror att om man börjar använda ordet hen
så kommer könsmaktsordningen förstöras.
Ja, och dessutom så betyder det faktiskt höna på engelska, vilket är ett av de sämsta argument jag har hört.
Det enda jag saknar, alltså det som saknas är ju hennom.
Ja, fast man säger hen där också.
Ja.
Så det funkar ju. Men visst, hennom hade ju kunnat
Det låter funka. Inte bra.
Nej, det gör inte det. Men hen funkar där med. Men det du säger om i spanska, det jag hört från engelsklärare också, att de får frågan. Att men vad heter hen på engelska? Och så blir de förvirrade när det inte finns. Men hur ska man då? Ja.
Det är härligt faktiskt.
Ja, Det är roligt att se språkutveckling också hända så snabbt. Och det är uppenbart det fanns en lucka i språket.
Mm. Då får vi se hur lång tid det tar innan det liksom kommer accepteras i mainstream media och typ framförallt akademiska världen.
Mm.
Det kanske dröjer en så här 30-40 år. DN har ju tagit ett policybeslut på att inte ha i sina redaktionella texter.
Ja, DN alltså.
Ja, men de lever i sin
lilla bubbla.
Ja, i sin lilla tidsålder.
Mm. Men de har det säkert bra där.
Ja, och absolut. Vi ska inte döma. Och vi har det bra här.
Ja, precis. Det är verkligheten.
Men vi ska tacka för det här avsnittet, va?
Ja, tack för uppmärksamheten.
Ja. Nu hoppas vi att avsnittet ska komma lite tätare än vad var det, 2 månader sedan senast. Men,
ja, men det är ju tagit till nästa sommarlov också. Så att
det ska ja, tyvärr. Så är det så. Men ni hittar ju oss som vanligt på iTunes. Eller om ni laddar ner podcast-appen till er smarta telefon. Ni får gärna prenumerera. Ni får gärna betygsätta oss och skriva en recension. Det är en som har skrivit en recension hittills. Skriv gärna en till. Och så kan ni likea oss på Facebook. facebook.com/ryggenfri.
Precis.
Vi har fortfarande ingen Twitter. Vi har lite svårt att motivera oss eftersom den är upptagen vår adress. Vi får se hur det blir med det.
Precis.
Vi tänker fortsätta tjata om det i varje avsnitt och sen får vi se om det händer någonting. Men vi ses nästa gång. Tack så mycket.
Hej då.